Hej och välkomna till podden om kyrkans kulturarv. Och jag som leder podden heter ju Anneli Tollerå och jobbar som kommunikatör i Svenska kyrkan i Norrköping. Och idag ska vi väl kanske gå ifrån kyrkan lite, men vi har ett ämne som vi tänker oss ändå relatera lite grann. Och med oss har vi Anders Lindqvist som är museipedagog, heter det så?
Ja.
På Norrköpings stadsmuseum. Välkommen!
Tackar!
Ditt yrke, jag är lite nyfiken. Vad gör man som museipedagog? Kan du inte berätta lite grann vad du gör?
Som museipedagog kan man säga att man är som en lärare fast man jobbar på museum istället. Man är en pedagogisk instans helt enkelt där man dels har man såklart jättemycket grupper och som man tar emot. Det är allt ifrån förskoleklasser upp till pensionärer. Mm. Som man visar runt i museet, men sen kan det också handla om massa andra saker, hur man bygger utställningar till exempel för att de ska fungera rent pedagogiskt och allt pedagogiskt material, lärarhandledningar och allting sånt där. Det jobbar jag med framförallt. Mm.
Men jag vet att du också, jag tror att jag har rätt när du har en lite annorlunda approach, att du gärna jobbar med levande historia. Vad innebär det?
Det är ju som så här att i min pedagogiska gärning så dels så är det ju det traditionella liksom visningen, men sen har jag också försökt dra min pedagogiska gärning mer mot det som är historisk återskapning. Mm. Och historisk återskapning, det brukar också kallas reenactment, som är ett engelskt uttryck som också betyder återskapa eller återuppliva. Och det är ju, kan man säga, egentligen är det från mina egna hobbysar så att säga. Man försöker liksom historiskt återskapa en specifik period eller en händelse i historien som ligger bakåt och försöka göra det så historiskt korrekt som möjligt.
Mm. Då tänker jag på Färjagården som vi har i Norrköping.
Mm.
För det var ju ett historiskt återskapande i somras.
Exakt. Färjagården som vi har då i Norrköping, det är ju ett projekt då, där jag har försökt att skapa ett levande friluftsmuseum där vi använder historisk återskapning som pedagogisk metod. Det innebär alltså att alla vi som jobbar där och vi har på oss 1800-talskläder. Just i det här fallet någonstans runt 1860-1870.
Det var ju jättehärligt att se i somras. Mm. För det var ju många som jobbade där.
Ja, och då är det så. Vi är ett antal pedagoger från museet då. Och sen så har vi då 10 stycken sommarjobbare. Som också får leva 1800-talsliv en hel sommar egentligen. Så man kan säga att de blir ju som vandrande liksom historieförmedlare bara av sin blotta gestalt. Där de liksom får förmedla det här kulturarvet och det svenska 1800-talet och visa på då vilka olika typer av sysslor och olika typer av liksom grejer som man kan ha gjort på en 1800-talsgård. Då. Så i det här specifika fallet då en färgargård som det såg ut 1800-talets andra hälft.
Mm. Ja, jag tänker på, vad tänker du om kyrkan som ju liksom har en lång historia som också håller på med historiska traditioner men som ändå inte är museal? Har du funderat någonting på kyrkans kulturarv, tänker jag, som ju i högsta grad lever?
Men jag tänker ganska mycket på det. Alltså kyrkan har ju en väldigt speciell roll, tror jag, som kulturförmedlare och som kulturbärare, kanske man ska säga. Som sträcker sig så himla långt tillbaka i tiden. Det är ju ett kulturarv som är liksom, det är 1000 år gammalt. Och kanske mer därtill. Och det är ju dels då liksom den, alltså religionshistoriska biten, alltså man förvaltar ju ett kristet arv som är också väldigt intressant, som har haft en stor inverkan på Sverige som nation, men inte bara det är också jättestort hur vi har liksom, alltså kyrkans värderingar och kyrkans liksom traditioner har inverkat på hur människor agerat och hur människor har fungerat i samhället, och det har också haft en stor inverkan på hur liksom, det har ju styrt människornas liv liksom, och det har också danat oss som individer.
Mm.
Och det här, även om vi kan ju säga att vi är sekulariserade idag, men vi bär ju fortfarande liksom många av de här värderingarna med oss, hur vi tänker och hur vi agerar. Och jag tror att vi är mer rotade i det än vad många liksom föreställer sig. Även om man tycker att man är väldigt långt borta från kyrkans värld, så är det någonting som liksom har... Alltså vi är helt liksom stöpta i det här kulturarvet fortfarande i Sverige. Och det är väldigt, väldigt spännande tycker jag.
Ja, jag tänker när man studerar historia, många vill ju dra en sån här skarp skiljelinje mellan kyrkan, som var någonting liksom annat än det folkliga. Men jag tänker det här upptäcker man ju att det vävs ihop väldigt, väldigt mycket i historien.
Jag tror att det är omöjligt att särskilja de här två. Jag tror att det är en postmodern tanke att man liksom tänker att det finns någon skiljelinje däremellan rent historiskt. Det är ju liksom först nu i modern tid som man kan börja prata om att man kan ta aktivt avstånd överhuvudtaget från det ena eller det andra så att säga. Jag menar, historiskt sett så var ju människan ständig relation med de kyrkliga traditionerna. Det var det som liksom delade in hela året egentligen med alla de högtiderna som man hade. Och det liksom, det präglade ju hela liksom världsbilden. Och det enda man hade också att tillgå rent historiskt sett, det är ju liksom det man har runt omkring sig. Det enda skrivna ordet som man kanske kom i kontakt med under en hel livstid har en kristen prägel. Det är liksom, det är helt liksom dominerande för att förstå den historiska människans hela liksom världsuppfattning. Det är ju liksom den kristna traditionen i väldigt stor utsträckning. Kyrkan var ju en del alltså av samhället som man tog för självklart. Upplysningsidéerna kommer ju långsamt, långsamt in och sprider sig liksom i de bredare folklagarna, men det här tar ju enorm tid.
Och jag tänker på, för folket måste det ha vävt samman just, om man, till exempel om man ska bota någonting som är ont, om någon är sjuk eller så, så tänker jag att man kanske har en vidskepelse om man liksom tillfrågar örter eller liksom träd som ska ta det onda, men likväl kunde man gå in i kyrkan till ett altare och det var inte så stor skillnad.
Nej, alltså jag vet inte hur långt vi ska gå bakåt här nu, men traditionellt sett så, jag menar, den konventionella läkekonsten som vi tänker oss idag, den är ju en hyfsat modern skapelse. Och längre bak i tiden så det finns ju, man säger under 1700-talet, under 1600-talet, då börjar ju en liksom etablerad läkarkår att dyka upp i Sverige. Men vi pratar ju fortfarande om att det är på, nu minns jag inte exakta siffror, men vi pratar om att kanske det finns ett 30-tal utbildade läkare i Sverige under 1600-talets slut. Och övriga människor, de är ju liksom utelämnade till sig själva och till visst mål till kyrkan. Och det här är ju en tid där man har en magisk världsuppfattning överhuvudtaget, att det finns liksom magiska inslag i liksom vad man gör när det gäller liksom läkekonst till exempel, eller magiska ritualer överhuvudtaget. Det är liksom en självklar del av människans liksom föreställningsvärld vid den här tiden och ansågs inte som något särskilt konstigt. Men sen har det ju givetvis under tidens gång gått i stick i stäv med vad kyrkan tycker. Och det här med liksom, man kan ta häxprocesserna som exempel då liksom. Men i övrigt så har ju liksom folktron och kyrkan, de har ju också, de har ju gått sida vid sida på något vis liksom. De representerar olika typer av värden, eller liksom religiösa värden kan man väl säga.
Det är härligt att lyssna på dig som kan så mycket om historien, och jag undrar, vad är det som gör att du är så intresserad av det historiska, att du till och med vill jobba på ett museum?
Man kan väl tänka som så här, jag har nästan alltid varit intresserad av historia. Särskilt då kanske när jag kom in på gymnasiet, när jag hade en väldigt duktig lärare på Haga gymnasiet här i stan, Leif Karmhagen, och han var jätteviktig i, vad ska jag säga, i att gå djupare in i historien, liksom att börja förstå när man börjar liksom gå bortom den här liksom encyklopediska kunskapen i historia. Det här liksom som man kan bara, där man går bortom årtal och man går bortom, men när man börjar liksom förstå rörelserna i historien, vad är det som driver historien, vad är det som skapar de här skeenden och alltså alla de här liksom historiens liksom mekaniska skeenden. Då det är som att, alltså det är lite som när man går in i, om man pratar i en kristen tradition, man går in i en mystisk fas där man börjar liksom titta på liksom de här rörelserna, för då går man liksom, då kommer man nära människorna också på något vis, alltså det, man förstår vad är det för handlingsmönster som skapas när man liksom utsätts för olika saker. Liksom.
Det är själva idéhistorien på något sätt som du vill förstå människan där.
Ja, men sen är det ju också det här med att jag har ju en, vad ska man säga, ett stort hantverksintresse. Och genom att syssla med hantverk och särskilt då historiska hantverk så får man ju skapas ju en särskild förståelse för människans umbäranden genom historien. Att man förstår vad det är som gör att människan liksom vilka umbäranden som man har levt under och liksom vilka typer av utmaningar man ställts inför. Och det är därför som jag också kom in på det här med historisk återskapning då. Det är ju för att på något vis få ett inifrån perspektiv på historien. Vad åt man? Varför åt man det här? Hur smakade det hela? Alltså man får en hands-on upplevelse liksom som är svår liksom att rent ur ett historie liksom pedagogiskt liksom synsätt, så är det omöjligt att komma historien så nära på ett annat sätt än att man försöker liksom ta vissa delar. Det är ju förvisso det är lite russin ur kakan, det är ju, men ändå det är ett sätt att komma ännu liksom närmare, att känna liksom de här liksom textilierna som man bar närmare, alltså känna hur det känns nära kroppen, hur det är att arbeta i de här kläderna, hur är det liksom att syssla med de här metoderna, alltså det finns enormt liksom, det är ju en form av experimentell arkeologi det här också på något vis, alltså att man kan ju studera fynd och man kan titta på hur fynden ser ut och man kan ha en föreställning om hur de används, men det är inte först när man återskapar det som man kommer verkligen nära liksom historien och man får liksom en annan typ av förståelse. Och det är just det här med levnadsförhållanden och som intresserar mig framförallt. Och den lilla människan i historiens flöde. Liksom. Mm.
Vilken epok är det som intresserar dig mest?
När det gäller, alltså just nu i livet så skulle jag säga att det kanske framförallt är 1700-talet som jag tycker är väldigt, väldigt intressant.
Mm. Det passar ju bra eftersom jag har tänkt att vi ska prata om er nya utställning här så småningom.
Just det. Men sen har jag alla perioder har ju sin liksom tjusning på något vis. Det finns alltid någonting som griper tag i en. Och utifrån mina perspektiv då, som sysslar med historisk återskapning, ibland kan det ju vara rent estetiska kvaliteter som man lockas utav till en viss period. Jag tycker 1700-talets, särskilt det tidiga 1700-talets liksom mode och estetik är väldigt intressant. Jag tycker det finns mycket som lockar. Men det kanske gör till exempel att jag inte är lika förtjust i tidiga 1600-talet till exempel eller 1500-talet.
Vad är det som är speciellt där då med tidigt 1700-tal? Jag tänker mig att män kunde faktiskt bära rosa, det är väl det jag tänker på, och bära peruk.
Jag är ju väldigt, väldigt liksom insnöad på de man ska säga, breda folklagrarna.
Mm. Så du kommer inte upp i de här klasserna?
Nej, jag gör ju inte riktigt klasserna. Jag ska säga som så här, det är ju otroligt intressant det här egentligen, vad som bevaras för eftervärlden. För oftast är det ju så här, det som är fint och det som är pråligt och det som är liksom vackert, det är där man har valt att spara. Och det är också det som man valt att avbilda från den här tiden. Så i min liksom, min utmaning, det är ju att hitta sånt som har tillhört de breda folklagarna. Alltså det är inte helt enkelt att hitta hur en bonde i Sverige klädde sig på 1700-talets början. Då finns det liksom att källorna helt plötsligt, det liksom bara desinar liksom. Men alltså att titta på hur högre ståndsfolk klädde sig på 1700-talets början, det är ganska enkelt. Mm. För det finns hur mycket avbildningar som helst. Så jag har alltid liksom, tycker jag, att den här enkelheten som finns hos allmogen och liksom, att det är det som är mest attraktivt för mig liksom.
Det kanske är det som är mysteriet också, att man inte riktigt kan greppa det. Jag tänker mig att 1700-talets bönder, de återanvände väl sina grejer i all evighet tills de slets ut.
Det har också funnits en problematik inom den historien, alltså inom hobbyn av historisk återskapning, att man hittar det som känns liksom unikt, det som är speciellt och det som är liksom är enkelt att hitta källor om och det som sticker ut. Mm. Och då missar man målet lite ibland, kan jag tycka. Det kan bli en sjuka inom hobbyn liksom på något vis, att man tar det som är exklusivt, det som är häftigt. Mm. Det är bara att titta på vikingatiden och syssla med historisk återskapning i vikingatiden, att det kan vara liksom 20 pers som återskapar och så nu 10 av dem är liksom hövdingar, därför att det finns fantastiskt mycket fina liksom smycken och fynden är oftast högre stånd, alltså då satsar man på den biten, medan de vanliga människorna på vikingatiden, de är liksom ja, betydligt färre i återskapning. Kanske för att det är lite tråkigt också. Men jag gillar kanske det tråkiga. Kanske är så.
Eller det mystiska. Ja. Eller så vill du visa bredden, tänker jag. Ja. Jag undrar på, ni ska alltså ha en ny utställning som ni jobbar med på Norrköpings stadsmuseum. Och ni ska ju visa, är det hela 1700-talet ni ska försöka visa?
Mm.
Och då undrar jag hur visar ni det breda? Visar ni bara de här pråliga sakerna, eller kommer det folkliga med också? Hur tänker ni där?
Det är ju det här som är utmaningen. Man har ett rum som man ska försöka täcka in, och det är inte bara 1700-talet utan också hela 1600-talet. Det är 200 år som vi ska försöka klämma in i ett rum. Och här är det ju, vi är ju en projektgrupp som jobbar med det här, och det är ju en otrolig balansgång. Vad det är som man ska plocka fram, vad gör man för att inte hamna i gamla liksom stereotyper där det bara blir kungar och krig, utan man vill kanske liksom titta på den lilla människan. Här gäller det liksom att man måste göra ett urval någonstans, och vi vill ju försöka skapa någon typ av bredd där så många grupper som möjligt kommer till tals, givetvis. Men det är ju omöjligt liksom att gå och liksom lämna bort vissa saker ur historien. Det är omöjligt att prata om Norrköpings 1600-tals historia om man inte pratar om den stora invandringen vi hade på 1600-talet ifrån Holland och Tyskland till exempel, och vilken typ av ekonomisk liksom framgång som det innebar.
Mm.
Det är omöjligt att prata om 1700-talet om man inte pratar om 1719, alltså rysshärningarna när hela stan bränns ner.
Jag tänker på tyska kyrkan som det är ju en församling för tysktalande befolkningen som var stor och ofta jobbade med manufaktur och industri.
Ja, alltså vi har ju visat sig att när man har räknat lite på det här, att ungefär 20% av stans befolkning i 1600-talets mitt är invandrare på något slag.
Hur stor befolkning hade? Vi kan väl röra oss runt 1700-talet, och någonstans måste man dra en gräns.
Ja, exakt.
Men runt 1719 där är ju intressant då, i och med rysshärjningarna.
Mm.
Ungefär hur stor befolkning hade vi där?
Ja, nu är det här liksom lite trixigt, va? För att början av 1700-talet för Norrköpings del, det är ju börjar ju riktigt, riktigt dåligt. Dels så är det några bränder faktiskt i början av 1700-talet. Men 1711 så kommer pesten till Norrköping. Och den här pesten, den är inte nådig alltså. Man beräknar att uppemot en tredjedel upp till halva befolkningen stryker med i den här pesten. Och det är ju liksom innan rysshärjningarna ens kommer hit liksom.
Mm.
Men runt på 1700-talet så där, man säger väl att det är ungefär runt 7000 invånare.
Och då det är kan inte man många.
Nej, med dagens mått mätt så är det ju inte särskilt mycket. Men då ska vi räkna med att Norrköping vid den här tiden, och det här är också viktiga perspektiv att ha, att Norrköping vid den här tiden är Sveriges andra eller tredje största stad. Och vi har inte fler invånare än så. Det är lika många som bor ute i Åby liksom.
Mm. De flesta bor på landet helt enkelt, ja. Och utspridda.
Ja, vi är alltså ett land uppe i norra Europa som är glest befolkat och där de allra flesta bor på landsbygden och är bönder. Och våra städer är ganska underutvecklade och små och kommer så vara ända in, ja, fortfarande om man ser alltså ur ett internationellt perspektiv så är ju våra städer ganska så små än så länge. Men det är ju först med den industriella revolutionen under 1800-talet som vi får de största befolkningsomflyttningarna i Sverige under svensk historia överhuvudtaget, när människor flyttar från landet och in till städerna. Det är först då som de växer på allvar. Men Norrköping är en stor stad.
Det är det, ja.
Ja.
Mm. Jag kan ju relatera till kyrkan här igen då. Med pesten som du nämner. Det finns ju pestgravar uppe på norra kyrkogården.
Ja.
Det är väl där... var ska vi se? Det är ju mitt i frisbeebanan, va? I folkparken som det ligger pestgravar och uppemot fängelset till.
Ja, uppemot krematoriet.
Ja, också, mellan krematoriet och fängelset. Mm. Där frisbeebanan, en del av frisbeebanan är. Men man har ju flyttat, det finns minnesstenar från 1700-talet och de har man ju alla samlat ihop.
Mm.
Och man har flyttat till krematoriet Lunden, ja. Så att det finns ju en pestgrav som man kan gå titta på i Norrköping om man vill.
Ja, alltså den här pesten 1711, den är ju liksom lite bortglömd. Men det här är ju en pest som går genom stora delar av Sverige. Och det är lätt liksom att man glömmer bort det. Och då ska man komma ihåg liksom hur krigstrött den svenska befolkningen är vid den här tiden. Vi har krigat i massvis med år och sen händer en sån här katastrof liksom. Det är stora delar av den manliga befolkningen är utskriven och kanske dör på något slagfält eller i något, oftast i något läger, något soldatläger någonstans i utlandet. Så att det här är ju en oerhört liksom tuff tid överhuvudtaget. Men den här pesten, den visar, alltså den där, alltid när det sker såna här saker så är det ju liksom, då är det undantagstillstånd som gäller. Så att man upprättade ju massgravar. Och det här gillades ju inte riktigt av folk, såklart. När de hämtade liken och kastade dem liksom i stora gravar. Det är inte säkert att det var vigd jord ens en gång. Vilket gjorde att folk på nätterna gick och grävde upp sina anhöriga. Och det gjorde ju att pesten spreds mer liksom, därför att folk kom i kontakt med de här liken liksom.
Vad hände sen då när ryssarna kom? Kan du berätta lite grann om rysshärningarna och hur det slog mot Norrköping då?
Alltså rysshärningarna är ju ett ganska så komplext liksom komplex händelse. Det är ju en mängd städer längs med östkusten som brinner och det är ju så att den svenska kungen har blivit skjuten eller dör åtminstone i Norge. Och man är i väldigt liksom stort behov av att få en fred. Och det pågår liksom fredsförhandlingar. Och för att liksom trycka på och ha lite mer press på de här förhandlingarna då, så skickar ryssarna en galärflotta som börjar då bränna städer längs med östkusten. Och ganska i slutet av de här härningarna så anländer man till Norrköping. Och det här är ju då i slutet av juli. Och då har ju då massvis med städer bränts på vägen. Och det här är ju, för Norrköpings del så är det här ett trauma som man fortfarande liksom många kan relatera till i Norrköping. Att man, om man pratar om en viktig händelse i Norrköpings historia, då är det ju rysshärningarna 1719. Som de flesta liksom nämner.
Ja, man har ju alltid hört den här historien också om att God Vän, den här krogen där uppe, den står kvar. Det var en av de få byggnaderna kvar. Stämmer det eller? Är det en skröna?
Nej, det tycks inte vara en skröna, utan det är ju den här påstås den här krögaren då, Forsmans gård. Att han är uppe i God Vän då, att det är några gårdar som liksom sparas där uppe. Och alltså myten säger ju att han trakterade ryssarna med ganska mycket alkohol och på något vis liksom lyckades blidga deras sug så att säga, och att han dansade på borden naken, och det finns massvis med såna olika skrönor liksom. Men om man tar det liksom från början, det här är någonting som sker under en veckas tid ungefär, härningarna, och de bränner sig ju in i Bråviken, alltså de bränner massvis med saker på vägen in. Och vad som händer i Norrköpings del, så är det ju, alltså det finns inte så mycket svenskt försvar överhuvudtaget vid den här tiden, utan vi har lite spridda förband då som tar sig till Norrköping. Och det finns en polsk general då som jobbar i svensk tjänst som heter Urbanowicz. Och hans förslag då till borgmästaren Ekbom här, det är ju att stan ska brännas ner och göras värdelös för ryssarna redan på en gång.
Bränna innan de kommer så att de precis inte har något att göra här.
Exakt. Och det vägrar Ekbom då, den här som är Jakob Ekbom som är borgmästare i stan.
Han blev förärad en gata sen då.
Ja, jo, exakt. Och han vill ju hemskt gärna försvara staden, och det han har då till buds, det är ju då ett borgargarde. Och borgargardet, det består ju av folk som jobbar på faktorierna i Norrköping och lite blandat sådär.
Fanns det inte också en bondarmé som kom in?
Jo, ja. De vill ju också då uppbåda bönder till försvar för stan. Men bönderna, de är inte jätteintresserade av det här. Utan de gör det ganska motvilligt, och stämningen är liksom ganska febrig hos dem här, därför att bönderna, de är arga på borgarna i stan att de liksom har dumpat priser och att de har höjt priser på sånt som de brukar köpa, så stämningen är redan jättedålig liksom.
Det låter
innan
som dagens politik också.
Ja, så att för det första då, och vid den här tiden så har vi ett stadsplank som går runt stan. Vi har ingen stadsmur, vi har ett stadsplank. Så bönderna släpps inte in, och det är ju de här, vi har ju tullarna. Och tullarna är ju till för att bönderna ska ju förtulla sina varor som ska säljas inne i stan. Så att de får slå läger utanför tullarna. De får inte släppas in ens en gång. Och vad som händer är ju liksom att det här borgargardet då, som inte är särskilt många och otränade, dålig utrustning, de har inte så mycket att komma med. De placerar ut sina styrkor vid tullarna för att hålla bönderna ute för det första. Och man börjar då liksom i östra delen av stan då för att hålla koll på liksom inloppet in till stan. Och den 29 juli då, så då är de liksom, då är de ryska galären, de skövlar sig in i Bråviken. Och då är det liksom så här att då börjar man släppa in bönderna samtidigt, för nu börjar man bli riktigt nervös. Så man försöker blidga de här bönderna genom att släppa in dem i stan och bjuda på fest.
Härligt. Vilken bonde vill inte gå på fest?
Ja, det är på Tyska torget då och Gamla torget. Så man dukar ut långbord och trakterar de här bönderna med ganska mycket alkohol. Och det här kan man väl inte säga att det höjer inte stridsmoralen hos de här bönderna.
Nej, det förstår man.
Så att det går inte så himlans bra direkt. Mm. Och sen då dagen därpå, så klockan 9 på morgonen så ringer kyrkklockorna, för då är ryssarna på väg in. Liksom. Då har man siktat dem. Och det är några svenska då, militärkårer. De placerar sig på lite olika ställen runt stan för att hålla span. De är inte jätteintresserade av liksom att attackera den här galären, för galären är liksom ganska stor, det är flera tusen ryssar liksom. Så galären stannar upp i Johannesborgs slott först och tänker att vad är det här liksom? Här har vi en fästning. Men vid den här tiden så är redan Johannesborgs slott övergivet i princip, så att det händer inte så mycket där. Det är en svensk dragonkår som håller till det, så det blir en liten eldstrid där, men händer inte särskilt mycket egentligen. Så då ska vi se här nu så man kommer ihåg allting här. Jo, då kommer de galärstyrkorna in och de svenska gardisterna, de här borgargardet då, de står vid stranden helt enkelt och liksom inväntar på vad som ska hända. Och det blir någonting nervöst där, så att någon av de här gardisterna avfyrar sin pistol. Vilket gör att de ryska soldaterna på skeppen, de svarar med att skjuta liksom skrotkartescher på det här borgargardet. Och det blir panik i princip. Så borgargardet, de flyr inåt stan och tänder eld på kronomagasinerna på vägen. Mm. Alltså sånt som innehåller liksom säd och massa såna här bra grejer.
Så det är i alla fall inte ryssarna som bränner?
Nej, inte utan... i det här fallet. Så de retirerar och då stiger ryssarna i land då.
Mm. Men försvaret har börjat att bränna redan där?
Ja, för ungefär samtidigt som ryssarna då stiger i land och börjar då att plundra stan, då brinner Holmens bruk redan. Så att då börjar stan brinna åt andra hållet, och då kan man ju då, det är ju alltså då, vad ska jag säga, då svenskarna har helt enkelt tänt eld i andra änden. Och man har sänkt koppar i strömmen och man har försökt tömma, och befolkningen har liksom flytt. De redan innan de ryssarna kom, så har man liksom sagt åt befolkningen att de ska lämna stan liksom, för att det behövs. Så,
och det slutar med att hela stan brinner, ja, i princip.
Ryssarna de plundrar från öster till väster, och stan brinner från väster till öster, och sen så är det som ett kaos och det brinner överallt.
I princip hela stan. Men däremot så är det inte så många människor som dör, och de flesta har ju hunnit att fly. Pesten tar ju ännu fler.
Pesten tar fler. Det här är de materiella värdena då, framförallt. Och vad man märker är ju också att sen är det ryska kosackförband som rör sig norr om stan, och de börjar då liksom eldhärja landsbygden då, och de är på väg mot Kvillinge till exempel, men de hejdas faktiskt där, de här kosackförbanden. Och svenskarna då, de vill ju gärna liksom inte slåss med ryssen när de är i stan, utan de vill ju locka ryssarna ut ur stan. Så det blir en del strider bortåt Himmelstalund och Borg och där runt omkring under de här dagarna som går. Men den 1 augusti kan man väl säga att då är liksom, då är det plundring till 100%. Mm. Då är ryssarna själva i stan och kan göra som de vill. Och då är, ja, man använder ju liksom då de som finns kvar och försöker försvara sig med hjälp av tortyr. Då man fångar in personer, och sen så tvingar man dem liksom att peka ut vart det finns saker som kan vara skatter och såna här saker då.
Man gör så gott man kan i alla fall. Det känns som att man var chanslös kanske.
Det här är en övermäktig fiende.
Mm.
Så kyrkorna då till exempel, de plundras ju.
Mm. Men du nämner att man sänker koppar i strömmen. Det är klart att man har försökt gömma skatter, ja, och sådär. Man vet ju att de kommer. Mm. Och det är ju intressant nu, för vi ska ju ta upp det här med, mm, med ljusstakarna som ni siktar in er på att låna från Sankt Olaj kyrka. För där har vi ju en spännande historia.
Ja, det är ju så här att det som har varit utmaningar i den här utställningen, det är ju att hitta föremål som är kopplade till, dels det är svårt att hitta föremål överhuvudtaget som är kopplade till Norrköping och som är från 1600-talet till exempel. Vi har ju arkeologiska fynd, men det är oftast inte så himla upphetsande att visa upp, utan vi vill ju ha föremål som har en koppling till Norrköping och som gärna har koppling till rysshärningarna, för det är svårt att hitta föremål. Det fanns en gång en dörr som det stod en inskription på, så från ett av husen som överlevde rysshärningarna. Men den dörren, den har brunnit upp ironiskt nog. Jaha. I en magasinsbrand på 60-talet.
Till slut hände det.
Mm. Ja, det var som att ödet sa att det liksom inte finns någonting kvar. Men sen är det de här då, ljusstakarna då, fick nys om.
Mm. Silverljusstakar handlade det om då.
Mm.
Mm. Som finns i Sankt Olaj kyrka, och det är ju Kristina Spalding som var borgmästarfru som har skänkt dem. När skänktes de? I slutet av 1600-talet?
Ja, precis.
Och det finns 4 stycken.
Ja, och de är också tillverkade i Norrköping. Det är ju också en liten extra knorr. Men också att det är dokumenterat då att Spalding då, att hon såg till att hon hade ju skänkt dem här till kyrkan, men att hon såg till att de räddades undan innan ryssarna kom. Så att då fördes de ut ur stan tillsammans med mycket av de andra persedlarna som jag förstår som funnits i kyrkan, som har räddats undan branden. Och sen då kunnat återbördas tillbaka till kyrkan när den väl hade byggts upp, antar jag.
Mm. Så hon är en hjälte som är värd att lyftas fram.
Ja, jo, men vi tycker nog att det här är en jättespännande historia liksom.
Mm. Ja, då får vi se om vi får se de här ljusstakarna uppe på museet. Då. Det är inte riktigt klart än. Men
Nej, se vad församlingsrådet säger för någonting.
Vi får hoppas att vi får se ljusstakarna då, för det är ju en häftig historia i att de räddades undan ryssarna.
Ja, jo, men det är det verkligen liksom. Mm.
Hur visar ni pesten då, tänker jag? Har ni några föremål där?
Där är det också jättesvårt.
Ja. Jag tänker på arkeologerna hittar väl någon skärva från en tallrik, en prydnadstallrik, som har en bild av skeppet som har gått i reguljär trafik mellan Stockholm och Norrköping. Och det var ju så att pesten spreds från en kvinna som kom med båten från Stockholm.
Jo, men så är det ju.
Ni kanske kan få tag på den skärvan.
Jo, det är möjligt, men sen är det ju jätteknepigt idag med arkeologiska fynden, med fyndfördelning och sådana saker. Det är ju inte riktigt som förr i världen då Riksantikvarieämbetet hade liksom monopol på arkeologiska utgrävningar i Sverige, utan idag är det ju på upphandling och det finns massvis med arkeologiska firmor. Så att idag är det lite svårare att få ett grepp om det arkeologiska materialet, och det tar tid innan man kan få ut det. Ibland.
Vad har ni mer för föremål som ni lånar då, förutom av kyrkan här?
Vi har lite saker vi ska låna ut av Finspångssamlingen. Finspångssamlingen är ju ett slottsbibliotek från Finspång, som är egentligen då, ska jag säga, Diers släktens liksom boksamling. Den har ju stadsbiblioteket i sitt magasin. Och då finns det några jordglobar från den samlingen som vi ska låna och ha i utställningen. Sen finns det också en känd så här läkare som fanns i Norrköping under pesten, som heter von Bloch, Gabriel von Bloch, och som har skrivit redogörelser om pesten, hans erfarenheter av pesten här i Norrköping, och hans bok om det, den ska vi ställa ut.
Mm. Spännande.
Mm. Sen har vi ju ett votivskepp också som är från 1600-talet som har hängt i någon av kyrkorna, jag minns inte vilken, men som vi numera har i våra samlingar. Det räddades också undan branden på något vis, eller att det försvann ur kyrkan innan, vi vet inte, det dök upp i Göteborg i alla fall. Mm. Och nu har vi det i våra samlingar
och kom tillbaka hem till Norrköping.
Ja, men det känns fint,
men inte till kyrkan utan till museet.
Nu kom det till museet.
Ja.
Det gör det, men det är ju ett sånt fantastiskt föremål som vi ska ställa, för det är väldigt, väldigt stort. Så att det blir häftigt.
Mm.
Men annars är det ju så. Norrköping är en stad som har en lång tradition av bränder.
Ja, verkligen.
Det har brunnit så många gånger liksom. Så att det har, ja. Sen har vi ju också haft en stark ekonomisk expansion genom alla tider. Det är en industristad liksom, och det är inte som i Söderköping som hamnade liksom i bakvattnet efter medeltiden och sen så har det liksom stagnerat. Nej. Utan Norrköping har ju varit under ständig expansion, och det innebär liksom att man river och man bygger nytt och man, alltså det är mycket större liksom omsättning på prylar och på hus och på allting sånt där.
Har ni någonting som visar på den här starka industrin som växer fram, även positivt, positiva aspekter med Norrköping under den här tiden?
Det som vi har som kännetecknar det mest, det är ju det här med liksom faktoriväsendets framfart i Norrköping och det här med Louis de Geer och arbetskraftsinvandringen, för att då får vi ju mässingsbruk och vi får spiksmedier och båtsvarv och massvis med olika saker.
Men den här utställningen kommer vem som helst kunna gå in och gå en runda själv och titta på.
Absolut.
Och läsa om. Ja. Det är en sån här klassisk utställning.
Ja, det är det.
Men kommer ni ha några liksom events med din approach med levande historia som är kopplat till det här?
Jag har inte kommit riktigt så långt. Just nu så är vi liksom bara stressade som bara den, att vi ska försöka få ordning på utställningen. Det. Vi har haft en del förseningar och sådär. Så
återupplev pesten kanske skulle vara en säljare.
Ja, exakt. Vi prövar det. Eller man kan tända eld kanske på en miniatyrstad.
Ja, men precis.
Man kan plundra den först liksom, och sen tänder man eld på den.
Vi får se vad du hittar på. Mm. Nu måste vi tyvärr avsluta den här podden och tacka för att du kom hit och rekommenderar såklart att gå på er framtida utställning på Stadsmuseet och även Färjagården i sommar.
Där, absolut.
Där kan man träffa dig när du är lite mer i ditt esse.
Ja, Färjagården öppnar ju veckan efter midsommar. Mm. Och invigningen är på tisdagen efter midsommar.
Mm.
Men vi har smyga upp den dagen innan på måndagen. Men invigningen är på tisdagen. Så nu har vi öppet till vecka 32.
Mm. Härligt. Se fram emot det. Och se fram emot att se ljusstakarna. Hoppas att de kommer till museet då.
Ja, jag hoppas det.
Ja. Då tackar jag dig som har lyssnat. Och om du har frågor eller vill tipsa om något ämne som ni tycker att vi ska ta upp, så har vi en mailadress. Och den är kulturarv@svenskakyrkan.se. Så mejla gärna. Och på återseende.
Tack.
Tack.